En podcast från Aftonbladet.
I veckans Aftonbladet Krim så ägnar vi hela avsnittet åt att berätta om de omfattande operationerna som polisen har lett, Candy och Pandora. Det hela börjar med ett fynd i en liten svensk småstad i Västsverige hösten 2023. Då beslagtar polisen två mobiltelefoner och det här kommer att bli som att öppna Pandoras ask. Innehållet i telefonerna ska leda poliserna till ett internationellt narkotikanätverk, men också en lista på 5000 namn i Sverige som misstänks ha köpt narkotika från nätverket. Det här berättar vi om i veckans Aftonbladet Krim med mig, Beri Sangana, och min kollega Amanda Hellsten. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Aftonbladet Krim. Beri Sangana heter jag. Vid min sida idag så har jag Amanda Hellsten, min kollega. Hej Amanda, välkommen.
Tack.
Min kollega Marcus är sjuk, så du hoppar in idag och hjälper till här, Amanda. Och det är vi glada för. Vi var på en pressträff i förra veckan. Vi traskade bort till Kungsholmen där på eftermiddagen. Mm. Vad hände där?
Ja, nej men det var, polisen hade då en pressträff om två insatser som har haft, och den ena insatsen kallas Candy och den andra insatsen kallades Pandora. Och det de berättade är att de har gripit ett flertal svenskar under de här insatserna. De greps förra veckan. Ett flertal av de här personerna greps i Sverige, men det var också gripanden i Spanien och i Thailand. Och det var det de berättade om, och brotten de här personerna misstänks för är olika typer av narkotikabrott och penningtvättsbrott.
Vi ska backa bandet till hösten 2023 när polisen beslagtar två telefoner i en småstad i Västsverige. I samband med det här så knäcker polisen krypteringen och får tillgång till information som de nog inte hade förväntat sig. Det här leder till operationerna Candy och Pandora som vi ska fokusera på i dagens avsnitt. Kort och enkelt kan de här beskrivas som två internationella samordnade polisinsatser som letts av svensk polis som även har samarbetat med Europol. Informationen som finns i de här telefonerna kommer att leda polisen till omfattande narkotikabeslag och gripanden över hela världen. De här två mobiltelefonerna kunde avslöja ett omfattande narkotikanätverk men också penningtvätt genom olika företag. Vi ska höra vad insatsledaren Thomas Dakeberg Jansson sa under pressträffen.
Allt började med att två telefoner togs i beslag i samband med en annan utredning angående synnerligen grovt narkotikabrott i en mindre stad i västra Sverige. Informationen från dessa telefoner har i sin tur lett till omfattande narkotikabeslag och gripanden över hela världen. I detta arbete har vi fått stor hjälp med koordinering från Europol.
Utredningen ska ha pågått under lång tid och förra veckan genomförde polisen ett stort tillslag på flera platser runt om i världen. Hanna Paradis, biträdande chef på utredningsenheten på polisens nationella operativa avdelning, NOA, berättade om tillslaget under pressträffen.
Så i onsdags genomfördes en synkroniserad storskalig operation på flera platser runt om i Sverige, även i Spanien och i Thailand. Vi har gripit totalt 13 centrala aktörer som har legat bakom storskalig internationell penningtvätt och narkotikahandel med koppling till flera kriminella nätverk runt om i världen.
Vid tillslaget greps alltså personer i Sverige, Spanien, Australien och Thailand. Bland annat så greps tre svenska medborgare i just Thailand. Hanna Paradis igen.
De båda operationerna är sammankopplade både genom delvis är det samma människor som möjliggör den här brottsligheten. Och de hålls ihop av ett gemensamt system där finansiering av brottsupplägg, investeringar och penningtvätt ingår.
Polisen beskriver det hela som ett internationellt nätverk som misstänks ha orkestrerat narkotikahandel och penningtvätt över hela världen. Även om det här nätverket inte tros vara direkt kopplat till de svenska brottsnätverken, de större som till exempel Foxtrot-nätverket och Rumba-nätverket, så har det hittat spår av dem i utredningen. Exakt hur är ingenting som polisen går in på, men klart är att det handlar om en omfattande operation med ett nätverk som verkar ha förgreningar åt alla möjliga håll. Så vilka tros egentligen ligga bakom det här? Vi har ju kollat lite närmare på de här personerna, Amanda, och när vi tittar i handlingar, och båda vi är ganska vana vid att bevaka kriminalitet och känna igen namn då och då, men det här är ju ganska okända namn som och är personer som är i åldrarna 50-60 års åldern och som till exempel verkar inom olika branscher. Vad är det för personer som vi ser här bland de misstänkta?
Ja, men som du säger så är det ju kanske lite äldre personer än vad vi är vana vid att säga i de här sammanhangen. Oftast när det är den här typen av brottsmisstankar så brukar det oftast vara personer som är dels yngre och sen också dels ofta kopplade till nätverksmiljön. De här är väl inte det på det sättet man brukar se oftast. Som du sa tidigare, de är äldre. Många är födda på 60-talet eller 70-talet. Det finns också någon som är född på 50-talet, så det är ju äldre personer då, som på något sätt har gått under polisens radar, verkar det som. Det är i många fall företagare som är dömda i vissa fall för mindre brottslighet sen tidigare, men det är ingen som är dömd för grov brottslighet eller brottslighet som kopplas till nätverkskriminalitet då. Så det är ju någonting som sticker ut, att de på något sätt har som sagt gått under polisens radar, kunnat hålla på med det här ganska länge och sen nu har de gripits då. Och de här personerna misstänks ju för narkotikabrott och framförallt för penningtvättsbrott. De misstänks alltså att tvättat pengar åt kriminella nätverk.
Vi behöver inte gå in så detaljerat på vad de här personerna gör, men det vi vet är att de misstänks då ha verkat inom olika mindre företag och olika branscher. Vad vet vi om det?
Precis, nej men det verkar vara olika utåt sett helt vanliga företag. Legitima företag var polisen har trott tidigare. De har funnits i olika delar av Sverige och i vissa fall också företag som har funnits utomlands då. Det finns till exempel företag som bilfirma och liknande som de här personerna har haft då. Och som sagt, utåt sett har man trott att det är vanliga företag, inget som har stuckit ut. Men under ytan så har de tvättat mångmiljonbelopp åt nätverken. Och vi ställde ju frågor under pressträffen när vi var där också. Och då berättade ju polisen att de tror att de här personerna har hållit på med det här i flera år. Så att det helt enkelt handlar om väldigt höga summor pengar som de har tvättat åt kriminella nätverk då.
Och det verkar ha varit enorma summor här. Vi kan ju lyssna till vad polisen sa om de här personerna.
De har valt att skapa sig ett nätverk av företag och använda det för att tvätta kriminella pengar, svarta pengar, vederlag för narkotikabrottslighet. De är entreprenörer i det här. Vi kallar ju det underground banking egentligen också då, för att kunna få pengar. Pengar måste ju kunna tvättas för att man ska kunna använda dem igen då.
Vi ska rikta blicken åt Thailand nu, Amanda, för det handlar alltså om 13 svenskar som har gripits i den här härvan och de har gripits i bland annat Sverige, Spanien och i Thailand. Och just i Thailand så är det 3 svenskar som har gripits som misstänks ligga bakom försäljning av narkotika och illegala läkemedel till Sverige genom en massa hemsidor helt enkelt. Vi ska höra vad polisen sa om detta.
Exempel på några av dessa plattformar är bland annat Mupparna som ni ser på skärmen. Det är Apotek Direkt och Drugify. Så man direkt från sin mobiltelefon kan köpa narkotika som sen skickas hem direkt till sin egen brevlåda.
Ja, det vi kan se utifrån vad som har offentliggjorts det är att det här är personer som från sina lyxvillor i Thailand då verkar ha styrt den här narkotikaverksamheten online. Amanda, du har ju också tittat i den här utredningen och om vi börjar med gripandet, hur greps de här personerna?
De här greps ju precis som de andra svenskarna greps de förra veckan. Det var en samordnad insats där poliser i olika länder samtidigt slog till mot de här personerna. Och då var det också Sverige och Spanien som vi har varit inne på tidigare, men då också 3 personer i Thailand. Och en av de här personerna greps i Bangkok och de andra 2 greps i Hua Hin.
Vi har ju sett bilder från det här gripandet i Thailand. Hur skulle du beskriva det här stället som de har bott i? För det ser ju ganska så lyxigt ut.
Ja, men verkligen. Polisen har ju sagt att de här tre personerna som greps i Thailand då, att de har sett att de äger 7 lyxvillor i Hua Hin, en stad i Thailand då. Och vi har ju som sagt också sett bilder på det här. Det ser minst sagt lyxigt ut. Man ser att det finns en pool, någon rutschkana till en av de här poolerna. Och ja, men verkligen så här typiskt semesterparadis egentligen. Och det polisen misstänker då är att de här personerna, samtidigt som de har levt det här lyxlivet utomlands i Thailand, så har de också sålt mängder av droger via olika hemsidor till Sverige.
Amanda, vad vet vi om den här verksamheten och hur den har gått till?
De här personerna misstänks ju som sagt ha befunnit sig i Thailand i flera år där de har bott och drivit de här hemsidorna där de sålt droger och illegala läkemedel till svenska kunder då på den svenska marknaden. Och det polisen misstänker då är att den här narkotikan har levererats via post, ofta till olika typer av postcentraler i Sverige, där sen olika antingen nätverk eller köpare kunnat åka och hämta narkotikan. Så de här personerna i Thailand har ju inte, det är inte som att de har åkt omkring och levererat den här narkotikan, utan de har styrt hemsidorna och sen har den levererats via post till Sverige då. Och då har de här pengarna tvättats hos företagarna i Sverige, så det är så allt det här går ihop. Och de tror att det handlar om mångmiljonbelopp, att det kan vara hundratals miljoner som tvättats från de här hemsidorna då.
Ja, och de här hemsidorna, de sticker ut lite grann. Vi har ju noterat lite olika namn. Amanda, vad vet vi om de här hemsidorna?
Ja, men precis som du säger, de sticker ut lite grann. Det finns någon hemsida som heter Mupparna till exempel, som polisen också delar bilder på, där de här personerna misstänks ha sålt droger då. Och när det kommer till just narkotika så misstänks de ha drivit omkring 20 sidor. Alla riktar mot den svenska marknaden och de misstänks ha sålt droger i flera år. Och sen har de också omkring 100 sidor där de har sålt illegala läkemedel också till Sverige. Och polisen har ju kollat på de här sidorna, stängt ner en del av dem och kommer stänga ner fler. Och de tror ju att det handlar om tusentals svenskar som har handlat narkotika från de här hemsidorna.
Ja, det har också varit ganska mycket beslag som polisen har kommit åt i Thailand. Vad vet vi om det här?
I de här lyxvillorna där de här personerna greps så har polisen också hittat flera olika datorer och flera mobiltelefoner och en stor summa pengar också. Så det är ju olika beslag som polisen hoppas kunna få till Sverige nu. De har begärt att de här sakerna ska utlämnas. De har också stängt ner personernas konton, så deras privata tillgångar ska ju ha frysts nu. Och även där har polisen sett att de har haft mångmiljonsummor på sina konton. Och det är ju pengar som de misstänks ha fått in från de här illegala hemsidorna då. Och de här personerna är ju gripna. De sitter, vad vi vet, i Thailand nu. Men polisen har ju begärt flera av de här personerna som gripits utomlands att de ska lämnas över till Sverige nu. Så vi får se vad som händer framåt där.
Precis, men utredningen tar ju inte slut där, därför att under utredningens gång så hittar polisen en lista på drygt 5000 svenska namn som polisen har identifierat i det här köpregistret. Det här är personer som misstänks ha köpt narkotika från nätverket.
Vi vill också passa på att nämna att vi i nuläget hittat mer än 5000 personer i det misstänktas köpregister. Det innebär att vi har mycket god kunskap, såväl av säljare som köpare, som är kopplat till onlineförsäljningen av narkotika i Sverige. Vår avsikt är att gå vidare med de här uppgifterna och lagföra så många som möjligt för de här brotten.
När vi frågade polisen mer om det här så svarade de så här.
Den information som vi har, det är ju att det är det vanliga partyknarkare Svenssons som har använt de här hemsidorna för att handla. Och som sagt, vi har ju de personerna i de namnen har vi nu, och vi kommer ju att försöka och jobba vidare med det som vi har gjort vid tidigare motsvarande tillfällen.
Så ni har en lista på namn?
Ja, vi har 5000 namn.
Svenska namn?
Ja, svenska.
Ja, det verkar då som att de har identifierat 5000 namn som kopplas då till Sverige, det här köpregistret. Och det är ju inte ovanligt, vi har ju sett den här typen av listor sedan tidigare. Vet vi vad polisen kommer göra med den här listan nu?
Polisen har ju sagt att de, ja men som sagt, har identifierat de här personerna. De beskrivs ju som helt vanliga Svenssons, uttryckte polisen det som. Så det är ju inte personer som till exempel kopplas till nätverksmiljö, utan ja men utåt sett också helt vanliga personer som kanske inte är dömda för saker sedan tidigare. Men det här är ju något polisen kommer titta vidare på, och vi vet ju i tidigare fall när det kommer upp sådana här listor med köpare, så har ju polisen i många fall tagit kontakt med de här personerna, och de har också blivit brottsmisstänkta. Så det är ju sannolikt att polisen kommer gå vidare och utreda det här också nu.
Ja, det lät ju i alla fall på dem som att de verkligen ville gå vidare med det här. En annan sak som också har kommit fram är att en av de misstänkta i den här härvan har kopplingar till en chef på polismyndigheten, enligt uppgifter till oss på Aftonbladet. Det här var någonting som SVT var först med att rapportera om. Amanda, vad säger polisen om det här, och vad vet vi om det här?
Polisen har ju fått frågor om det här, men hittills verkar inte som att de har velat säga så mycket om det. De flesta poliserna som har fått frågor om det har ju sagt att de inte vill kommentera det i nuläget. Så vi får se framåt om de kommer kunna berätta mer om det eller om de vill svara på frågor om det. Men i nuläget har de alltså inte velat kommentera det så mycket. Och det vi vet är då att det är en polischef inom myndigheten som har en koppling till en av de misstänkta männen som greps förra veckan. Då, en av de här personerna som misstänks ha drivit företag alltså och tvättat pengar åt nätverken. Och det är ju någonting polisen misstänker att den här personen har gjort i många år. Samtidigt har också den här polischefen jobbat inom myndigheten i många år. Så vi får se hur de, om de kommer vidta några åtgärder och i så fall hur de går vidare med det.
Vi följer helt enkelt den här utvecklingen. Ja, det är ju som sagt en omfattande härva det här, med många svenskar inblandade och gripna. Hur fortsätter utredningen nu? Vad vet vi?
Polisen har ju sagt att de tror att det kommer komma fler gripanden framöver. De här gripandena som skedde förra veckan var egentligen bara början, har de sagt. De kommer fortsätta gå vidare och titta på vilka fler som kan ha varit inblandade i det här. Och de tror också att det kommer ske fler gripanden framöver. Sen är ju en annan intressant sak som poliserna också har sagt är ju att de tror att det här har slagit ganska hårt åt den kriminella eller nätverkskriminella miljön. För de har sett att många nätverk tidigare har tvättat pengar via de här företagarna, och nu när deras så kallade banker har stängts ner så kan de inte tvätta sina pengar på samma sätt. Så dels finns det ju den här polisiära insatsen då som kommer fortsätta, men sen kommer det ju säkert också få konsekvenser i nätverksmiljön också.
En grej som jag slås av när man satt och lyssnade på den här pressträffen och när man läser det här, det är ju hur otroligt mycket belopp det här handlar om och pengar som har tvättats genom den här nätverken. Vad reagerar du på, Amanda?
Ja, men jag tänkte nog samma sak, att det är mångmiljonsummor. De har väl talat om i vissa fall hundratals miljoner nästan. Om man slår ihop både de här företagarna och de här personerna i Thailand då, som har sålt narkotika och sen tvättat sina pengar också hos de här företagen. Det är ju så hela den här grejen går ihop nu. Så det är väl det, hur omfattande det är och att det har pågått i så många år. Man tänker ju också på att Sverige har varit ganska drabbat av nätverksvåldet till exempel, och samtidigt som allt det har pågått så har de här personerna helt gått under radarn och kunnat tvätta deras pengar och på sätt och vis också finansiera den här kriminella verksamheten. Så det är något man reagerar på, hur omfattande det är.
Mm. Och när polisen fick en fråga om detta på pressträffen så svarade de med att Sverige hade en ganska hög våldsvåg och att man var tvungen att prioritera de där brotten, och menar på att man har inte prioriterat bort det här riktigt.
Nej, men precis.
Ja, det återstår ju att se hur det går i det här fallet. Tack Amanda för att du var med idag. Vi som gjorde dagens avsnitt, det var jag, Beri Sangana, Amanda Hellsten och Marcus Ulfsand. Vi säger tack och hej.
Tack.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.